Det är tisdagen den 16 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Helgens nyheter dominerades ju av den iranska attacken på Israel. Luftangreppet omfattade enligt uppgift drygt 300 stycken drönare, kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Dessa kunde i stor utsträckning bekämpas och skadorna blev små. Men några av de ballistiska robotarna kom fram, ska jag också sägas, till israeliska flygbaser. Där ska alltså skadorna ha blivit ganska begränsade. Attacken var enligt Iran en vedergällning efter att det iranska konsulatet i Damaskus skadats i en israelisk attack för 2 veckor sedan ungefär. Nu väntar regionen och världen på fortsättningen, på Israels eventuella svar och hur konflikten mellan Iran och Israel utvecklas vidare. Detta är en tid när Israel ju sedan ett drygt halvår befinner sig i krig mot Hamas i Gaza. Hur ska man förstå den iranska regimens agerande? Hur ska man förstå Israels agerande? Hur ska man förstå den här konflikten? Och vilken roll spelar Iran i Israel-Palestina-konflikten? Vad kan man förvänta sig händer nu? Det är några av frågorna jag tror många funderar på. Jag har en gäst som ska hjälpa mig att grotta i detta. Rospe Parsi, doktor i historia och programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen, Rospe.
Tack så mycket.
Om vi ska börja med helgens händelser, vad ville Teheran uppnå med anfallet mot Israel? Varför gjorde man så här?
Man kan väl säga att de försöker etablera en ny sorts ömsesidighet i hur den här konflikten ska skötas, inom citattecken. Det vill säga att hittills har det varit så att Iran använder sig av sina allierade, Hezbollah, Houthi-rebeller och så vidare, för att attackera Israel och israeliska intressen. Israel och sin sida är så att säga mycket mer direkta, och de attackerar iranska mål delvis i Iran, främst genom lönnmord, men även iranska mål i Syrien och i Libanon. Och vad de gjorde då i Damaskus 1 april, det var att attackera en byggnad som hörde till ambassaden, där de då också bland annat dödade ett par generaler, och där tyckte då Teheran att nu var måttet rågat i termer av hur det här kriget ska skötas. Så den gick då från att vara lågintensiv till att plötsligt bli väldigt högintensiv.
Just det. För hur kom det sig då att Iran den här gången attackerade direkt istället för att använda sig av de grupper, alltså du nämnde, som har stöd i regionen, som exempelvis Hezbollah? Jag såg bland annat att du innan attacken såg det som den mest troliga handelsalternativet att man återigen skulle gå via ombud så att säga, men nu gick man direkt. Varför då, tror du?
Jag tror att det finns också ett inrikespolitiskt tryck inom den politiska eliten i alla fall i Iran, och framförallt från revolutionsgardet. Det är deras medlemmar som dödas lite här varstans av Israel. Att man kan liksom inte hålla på och hela tiden hålla tillbaka av rädsla för att en direkt attack mot Israel skulle leda till inte bara vedergällning utan också att USA blir inblandat. Så här ser vi så att säga ett schackspel där de signalerade till amerikanerna väldigt tydligt, blanda er inte i. Men samtidigt så gjorde de det också genom att avisera hur attacken, ungefär när den skulle äga rum, vilket då gjorde att det var mycket lättare att oskadliggöra attacken.
Mm. För det har ju också sett en del spekulationer i media om att anfallet var planerat just så att, det skulle synas mycket, stora fyrverkerier och så vidare, men inte göra så stor skada eftersom Israel då via ombud fick besked om vad det skulle ske. Man kunde planera sina motåtgärder. Och det är en riktig analys, tror du, att man ville inte eskalera för mycket, eller vad ska man tänka sig då?
Ja, det tror jag. Därför att alltså, om man hade verkligen velat skada Israel så hade man inte börjat med drönare som är liksom motsvarigheten till en mopeds hastighet för att nå hela vägen till Israel. Och man hade framförallt kanske använt sig av robotar som fanns mycket närmare placerade, som Hezbollah till exempel, så reaktionstiden för Israel hade blivit mycket kortare. Mm. Så jag tror i det avseendet så var det en symbolisk attack som var tänkt att etablera en ny sorts ömsesidighet mellan de båda kontrahenterna och säga att i fortsättningen så är det här som gäller, direkt mot varandra, så sluta. Och samtidigt signalerade till USA att det här är inte en attack som är tänkt att inleda ett regionalt krig. Det är inte vi intresserade av, det är inte ni intresserade av. Så då blir det så att säga delvis också USAs jobb att hålla tillbaka Israel och framförallt förbereda dem på hur de ska göra attacken.
Mm. Om vi tittar på det här då, dels Israels attack i Syrien tidigare i april och dels den här attacken mot Israel. Går det att tala om i termer av vinnare och förlorare av de olika, alltså vilka var det som fick ut mest av det här, skulle du säga?
Jag tror inte det. Jag är generellt sett väldigt skeptisk till att försöka kora vinnare, därför att det beror helt på vilket tidsavsnitt du tittar på. Jag menar, 2 april så såg Iran ut att vara den största förloraren. Just nu så är Iran inte lika mycket tydligt en förlorare, och det är istället Israel som måste välja. Det är ju det som är grejen, va? Alltså, hade Iran attackerat Israel jättemycket, då hade det inte funnits något val. Det är tydligt att det måste bli massiv vedergällning, och alla hade tyckt att det var legitimt. Men sättet som det här genomfördes nu på ger både Israel en möjlighet att välja en mindre form av vedergällning, men det ökar också trycket på Israel att just göra det, därför att nu blir det mer att de eskalerar ifall de bestämmer sig för att överreagera, så att säga.
Mm. Vi ska återkomma till Israels handlingsalternativ. Bara en fråga rent allmänt, att det nu så att säga blir ett officiellt angrepp i det öppna, vad betyder det för framtiden? Har en gräns passerats nu som inte kommer, man kommer inte kunna gå tillbaka igen till ursprungliga läget, eller hur ska man se på det?
Ja, det tror jag nog. Det finns, alltså, alla politiker och militärer vill ju gärna såklart alltid ha många alternativ till sitt förfogande. De vill inte bli liksom inträngda i ett hörn där det bara finns en väg ut. Men jag tror att om USA står fast vid sin retorik att de inte är intresserade av att stödja Israel i en attack på Iran, men däremot står fast vid att de självfallet kommer att försvara Israel, då är ju så att säga väldigt tydligt vem det är i så fall som måste ta initiativet för att det ska bli ett krig, och det är just nu Israel. Och det tror jag liksom är, det var liksom vitsen här, att vi höjer insatsen för att visa alla hur farligt det här är, vilket i sig är riskfyllt. Men om det lyckas så innebär det att vi delvis i alla fall stabiliserar situationen. Alla förstår nu att hädanefter, eftersom det är direkt, så är det eskaleringstrappan är mycket kortare. Mm. Vi kan liksom inte hålla på med ombud, utan då blir det väldigt snart, väldigt fort farligt nog ett krig.
Och det var det budskap som Teheran ville sända, tror
jag. Det var de officiellt har sagt. Det är väl också det man kan se just hur de la upp attacken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och då vänder blicken till Israel. Jag har sett en del analyser i media om att Irans attack skulle varit en fördel för Benjamin Netanyahus regering, eftersom den internationella pressen på den ökade och det fanns en växande risk för isolering och framförallt att USA skulle protestera, men att nu minskar den här risken för isolering och så. Är det en rimlig analys?
Ja, det är det ju i den meningen att såklart så är det här nu i rubrikerna och inte Gaza och allt det som sker i Gaza. Så att i det avseendet så är det så att säga till Israels fördel för krigföring i Gaza. Men det ställer ju samtidigt väldigt många krav och en hel del bygger upp en hel del spänningar i den israeliska regeringen. Därför även där är de inte överens om hur vedergällningen mot Iran ska se ut.
Vad betyder det att Jordanien och Saudiarabien medverkade för att bekämpa det iranska angreppet?
Ja, det intressanta där är ju att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har ju backat från och dementerat alla påståenden att de skulle ha hjälpt till. Så det kan vi lämna osagt, men det spelar egentligen ingen större roll. Jag tror att det som Jordanien och de andra gjorde, det var att signalera att de vill inte bli inblandade i det här. Och de är villiga att göra det som krävs inom sina territorier för att förhindra att den här konflikten eskalerar. Så att det är en sak att de så att säga förhindrar en iransk attack från att bli effektiv mot Israel. Frågan är vad som händer ifall Israel bestämmer sig för att göra en massiv vedergällning mot Iran. För då måste de också kränka jordanskt luftterritorium, saudiskt etc. Och då är frågan, hur kommer de reagera då?
Så du ser inte det här som att Jordanien och Saudiarabien på något sätt tagit ställning mellan Israel och Iran?
Nej, det tror jag inte. Det innebär inte på något vis att de har några som helst sympatier för Iran. Det är ingen tvekan om att de inte har det. Men det är inte detsamma som att vilja sitta i knät på Israel. Det tror jag också politiskt väldigt farligt för dem inrikespolitiskt. Mm. Därför att sympatierna så att säga, i befolkningen stort är för palestinierna.
Jag tänkte vi skulle prata lite, vi har varit lite inne på det, men hur de respektive partners hemmafronter ser ut. Om vi börjar med Iran och den inhemska opinionen där. Vi hör ju ofta om att det förekommer protester och det finns interna konflikter i Iran. Iran är ett land som också har plågats av ekonomiska problem på sistone, ungdomsarbetslöshet, hög inflation och så vidare. Hur pressade skulle du säga att regeringen är hemifrån där att agera?
Ja, alltså det är klart att det finns en grupp man ska inte sticka under stol med att det finns de i Iran som stödjer den iranska regeringen, men de är ju inte många och de är definitivt inte en majoritet. Så det är ju en sak. Så att den gruppen som säger ideologiskt är väldigt, väldigt anti-israelisk, den är inte så stor, men det är ju den som delvis håller upp regeringen och staten. Så att i det avseendet så är den signifikativ. Sen är det en annan sak ifall Iran skulle attackeras av Israel. Då tror jag nog att opinionen som är så att säga för ett försvar är mycket större. Det är å andra sidan inte samma sak som att vara för att attackera Israel. Så att lite grann kan vi säga att opinionens sätt att tolka det här kommer bero på vad resultatet blir nu av den här vedergällningsattacken. Om det leder till att det blir en, så att säga, stabilisering av fiendeskapen där det inte blir några fler direkta attacker mellan länderna, ja, då kan man säga att det har lyckats. Vi har så att säga nått en platå i eskaleringstrappan. Och då är det så att säga till fördel. Medan om det visar sig att israelerna ändå tänker reagera med massiv vedergällning, ja, då leder det ut till ett krig. Och då kommer ju såklart opinionen i Iran också delvis med rätta skylla på sin egen regering som tog risken som inte ledde till en belöning. Sen generellt sett så är det så att Palestinafrågan i Iran ses ju inte enbart som Palestinafrågan, utan den ses ju som en aspekt av är man för eller emot den iranska regimen. Och eftersom regimen, staten, väldigt mycket ideologiskt slår på den stora trumman att vara mot Israel och för Palestina, så är Palestinafrågan ofta inte särskilt välsedd i de breda befolkningslagren i den mån de bryr sig om de här frågorna. Däremot så tror jag att Gaza-kriget och liksom den blodiga framfart Israel har haft där har delvis också gjort att fler människor i Iran tittar på den konflikten som sig själv, snarare än bara Teheran, vår auktoritära regim är för palestinierna, därför är vi emot, eller vi bryr oss inte.
Okej, så du menar att det ändå utvecklas någon form av solidaritet just under det senaste halvåret då?
Jag tror att den har ökat, ja. Men den gör ju det så att säga trots den iranska regimen. Mm.
Om vi tar motsvarande fråga då, för Israel då och premiärminister Netanyahus regering då, som också har mött stor intern opposition, det har varit stor, i alla fall före Hamas angrepp. Vilket handlingsutrymme i förhållande till sin egen hemmafront har Netanyahu, skulle du säga?
Ja, dels har vi ju sett traumat från 7 oktober och allt det vedervärdiga som hände då, som såklart gör att opinionen i Israel är fortfarande väldigt stabilt för ett krig i Gaza. Och sen så har man ju så att säga vant sig vid att Iran är den här huvudfienden i regionen. Det är ju någonting som Netanyahu har slagit mynt av ofta och länge. Det är ju nästan hans viktigaste utrikespolitiska linje sedan mitten av 90-talet, att just se Iran som den huvudsakliga fienden. Så att i det avseendet så är det liksom ingen överraskning att Iran har den här rollen, att Iran spelar den här rollen och att då opinionen tycker att det här är någonting som man måste slå tillbaka mot. Frågan är bara hur, det vill säga med vilka insatser och med vilka risker. Och det ser vi också att hans egen regering såklart, som är den mest högerextrema regeringen Israel någonsin haft, att även där finns ju väldigt olika åsikter. Det vill säga att de här väldigt nationalreligiösa fundamentalisterna som Ben-Gvir och Smotrich, de vill ju ha en massiv vedergällning. Medan Gantz och Gallant och andra som är lite mer, vad ska vi säga, världsvana politiker, de inser att här finns det fler dimensioner i hur den här reaktionen ska se ut. Bland annat just relationen till USA, som så uttryckligt det går nu öppet säger, gör inte detta. Mm.
Om vi tittar mer långsiktigt och tänker mer strategiskt, vad skulle du säga att de här båda aktörernas långsiktiga spel egentligen är då? Ja, nu är ju Iran en diktatur där regimen sitter som de gör, medan Netanyahu är en demokrati och kan bli bortvald. Men om man ändå tänker så i långsiktiga termer, hur ska man förstå det då?
Ja, jag skulle säga så här att Israel är en demokrati med vissa förbehåll, men det är ju inte så att det finns någon tydlig opposition i Israel som säger vi kan så att säga komma på något vis till någon annan lösning, vare sig när det kommer till Palestinafrågan eller med Iran. Så att i det avseendet så är ju liksom det israeliska politiska fältet är rätt skevt. Det finns inte någon politiker av någon högre rang som så att säga försöker att propagera någon sorts fredlig lösning med palestinierna. Det är inte populärt. Var inte innan 7 oktober, är inte det nu heller. Så den grundproblematiken kommer finnas oavsett om Netanyahu sitter kvar eller inte. Och sättet att föra kriget i Gaza är också mer eller mindre stabilt. Så att om det blir Gallant eller Gantz i nästa regering, så kommer det fortsätta att vara en rätt hård krigföring i Gaza.
Okej, men med dessa förbehåll, hur ser det längre spelet ut från respektive?
Jag tror att israelerna har hittills försökt att hitta olika sätt att stuka Iran för att förhindra att deras position ska bli så stark så att de utgör ett strategiskt och om man så vill, existentiellt hot mot Israel. Och där ingår ju också såklart kärnteknikprogrammet som Iran har, det vill säga kommer det bli kärnvapen av det eller inte. Kruxet här är att ju mer Israel försöker att underminera Hezbollah framförallt, som är liksom den mest omedelbara militära kraften som Iran har till sitt förfogande precis på gränsen till Israel, desto mer kommer det så att öka attraktionskraften för Iran att skaffa sig ett kärnvapen. Därför Hezbollah är ju så att säga deras främsta garant för att Israel måste tänka till två gånger innan de genomför en massiv attack på Iran. Och skulle så att säga Hezbollah undermineras kraftigt, ja, då finns inte den spärren. Då måste Iran hitta en annan spärr, och då är det kärnvapen som gäller. Så att jag tror att långsiktigt så är problemet här att de som sitter och extrapolerar i grafen från var de är nu i Iran och Israel, en del av dem, de ser någon sorts krig som oundvikligt. Frågan är bara om det blir liksom ett massivt krig eller om det blir hela tiden på det här viset som det är nu.
Okej, men det är ditåt det lutar.
Ja, och då kan man ju säga så här att skulle man lösa Palestina-frågan så kommer inte det innebära på automatiket att fiendskapen mellan Israel och Iran försvinner. Faktum är att jag inte ens säker på om man ska verkligen dra ut på det lite grann, att om den islamiska republiken försvinner så kommer inte det per definition innebära att Iran och Israel helt plötsligt blir kompisar. Så det är inte liksom riktigt så enkelt att det bara handlar om ideologi. Däremot är det så att skulle Palestina-frågan lösas på ett någorlunda rimligt sätt, då drar ju det undan mattan för mycket av den ideologiska attraktionskraft och de ursäkter som länder som Iran använder för att få fortsätta propagera sin Israel-fientliga politik. Så det blir svårare för dem att göra den trovärdig.
Ja, vi fortsätter med Iran och just Israel-Palestina. Vi pratar om Iran och Hezbollah, att där finns starka band. Det är ju känt sedan väldigt länge. Hur är relationen mellan Iran och Hamas och hur har den utvecklats?
Ja, den har ju gått väldigt mycket mer upp och ner. Och det har ju att göra med två saker. Det ena är ideologiskt. Hamas är en sunni-fundamentalistisk grupp. Så att det är mångt och mycket, inte så mycket övers för Iran och vice versa. Utan det som har förenat dem är fiendskapen till Israel. Och så att säga, för Irans del då, behovet av att försöka göra sig oundgänglig eller relevant i de regionala politiska frågorna. Genom att kunna slå på den palestinska trumman. Så ju mer de andra palestinska grupperna inte av, det vill säga att palestinska myndigheterna och PLO och Fatah och company. Ju mindre de kan visa upp vad deras kompromisser med Israel har lett till i termer av någonting positivt för palestinierna, desto mer vatten på kvarnen får Hamas. Och eftersom Iran då är inte inkopplad mot Fatah och company, så blir Hamas alternativet. Så det är så att säga i det avseendet ideologiskt attraktivt, det är också praktiskt. Det är de som finns som behöver hjälp och är villiga att ta iransk hjälp ibland. Så när Hamas har haft några andra att välja på som sponsorer, så har de hellre tagit dem. Medan som de, ju mer trängda de blir, desto mer attraktivt blir Iran för dem. Men i termer av, vad ska man säga, synkronisering, samsyn och sådana saker, så skulle jag nog säga att av alla de grupperna som Iran har lierat sig med, så är det den som är längst bort från Iran.
Mm. Och sunni och shia, vad spelar det för roll här?
Ja, det behöver inte omedelbart nödvändigtvis spela någon roll, men faktum är ju att de flesta andra grupper som Iran lierat sig med har de också kunnat hitta några ideologiska bryggor på det religiösa planet. Så Hezbollah är en väldigt tydligt shia-muslimsk organisation. Hashd al-Shaabi-grupperna i Irak är shia-muslimska. Det är inte liksom A och O för varför de lierar sig med Iran, men det hjälper. Houthi-rebellerna tillhör en annan gren av shia-islam, men är ändå shia-muslimer i någon form. Så där finns lite av den kopplingen också. Med Hamas finns inte den kopplingen. Sen finns den andra praktiska dimensionen. Det är ju att Hamas i huvudsak numera då är ju så att säga, i praktisk mening isolerade på Gazaremsan. Så att det är inte heller som att Iran kan ha ett normalt utbyte med dem. Till Houthi-rebellerna kan man smuggla saker med fartyg. Till Hashd al-Shaabi, ja, det är gränsen till Iran. Det är bara att skeppa över grejerna. Till Hezbollah via Syrien med flyg eller landtransport. Det går. Till Hamas i Gazaremsan är det ju mycket, mycket svårare. Därför det är i princip en sorts belägring sedan nästan två årtionden nu. Så att det gör ju också att relationen blir annorlunda. Det är inte lika lätt att understödja dem tekniskt eller militärt.
Mm. Men du beskriver ju så att även med den palestinska frågan på något sätt utlöst, så skulle det ändå kvarstå en fiendskap mellan Israel och Iran. Varför tror du det? Varför behöver det vara så?
Det behöver inte vara så.
Nej, men vad är det som skulle kunna nära en sån konflikt?
Ja, man kan säga så här att den här konflikten mellan Israel och Iran, det vill säga snarare Islamiska republiken då, sedan den tillträdde 1979 och tog över Iran efter monarkin, den är ju ideologisk på grund av palestinierna. Men sen ska man inte glömma bort att det finns också en strategisk rivalitet som har mer att göra med de här två länderna som två stater, som två aktörer i den här regionen. Det vill säga att Iran är ett väldigt, väldigt stort land med en väldigt stor befolkning. Och om de så att säga inte helt och hållet synkroniserar sig med Israel, så innebär det att det kommer att finnas en rivalitet mellan dem i termer av hur de vill se regionen och framförallt sin egen roll i den. Det är ju mer en fråga om, hur ska man uttrycka det, som ego snarare än ideologi. Det har då att göra med vilken bild du har av din egen stat som aktör och vilken tyngd du anser att du förtjänar att ha och som du har rätt att ha i regionen. Det tror jag inte skulle förändras ifall någon annan tog över Iran. Sen kan man ju säga att visst, om Iran blev demokratiskt så skulle det kanske vara lättare för dem att ha någon sorts samsyn med Israel under förutsättningen att den palestinska frågan är löst. Så det är absolut möjligt, men det finns ingen automatik i detta.
Nej, men samtidigt tänker jag också att det finns ju exempel på historiska rivaliteter som så småningom helt enkelt gått över, om man istället ser varandra som partners och så vidare.
Absolut, och det finns ju, jag menar, Iran var ju ändå en av de länderna i Mellanöstern med den största judiska minoriteten. Det finns fortfarande en liten judisk minoritet i Iran. Det finns väldigt många av så att säga judarna i Israel som är av iransk börd. Så att kopplingen mellan de här, om vi säger snarare folken, snarare staten, som Israel inte har funnits som stat mer än sen slutet av 40-talet, så den går ju tillbaka flera årtusenden. Så att kulturellt och i alla andra mänskliga former så finns det såklart band som man kan bygga vidare på i en mycket mer positiv riktning. Så att skulle den islamiska republiken på något magiskt vis försvinna imorgon, så kommer det självfallet att bli mycket lättare. Men man kommer inte heller ifrån att ur ett realpolitiskt perspektiv så finns det fortfarande saker att bearbeta. Och då har vi inte ens gått in på den palestinska frågan.
Mm. Är det vad som skulle krävas för att den islamiska styret i Iran skulle försvinna? Är det magi? Skulle man kunna tänka sig att det finns en opposition där som skulle kunna ta över och förändra landet på kortare sikt?
Ja, när jag säger magi så menar jag inte att det är helt omöjligt. Jag säger bara att folk tenderar att tro att det blir någon sorts folkligt uppror på ett halvår som på något vis får en stat att kollapsa. Och poängen är att det här är ju inte en failed state. Det här är inte en stat som inte, så att säga, det är en misskött stat, men det är inte en stat som inte har gränsposter, postverk, vatten etc. etc. Och det är framförallt inte en stat som inte har en fungerande polisiär och militärmakt. Så att i slutändan ur ett realpolitiskt perspektiv så handlar det också om vem är det som har Kalashnikovs.
Du nämnde tidigare, vad heter de i Iran? Revolutionsgardet. Bara kort, jag tror jag har varit inne på det på den tiden, men berätta, vilka är det och vilka roll spelar de i Iran?
Ja, det är alltså en organisation som startas efter revolutionen just därför att den regelrätta, reguljära armén och militären är så förknippad med monarkin. Så att de nya revolutionärer som tar över, de var ju inte bara islamister, de litade inte på att militären verkligen skulle så att säga lyda om det här nya styret sa åt dem att göra någonting. Så islamisterna startar då en egen parallell verksamhet som i princip får sitt rättfärdigande i längden av att det är ett 8 år långt krig mot Irak. Så det blir ju också en av de sätten att försöka mobilisera människor som egentligen inte är i armén för att försvara landet mot den irakiska invasionen. Och som många sådana liksom lite grann ad hoc nödlösningar så får de ju ett helt annat liv när ursprungsskälet för deras existens är över. Det vill säga när kriget är slut 1988, då står man där med rätt många människor i uniform som har byggt upp helt parallella militära strukturer och som alla politiker vet, hur inlämmer vi dem tillbaka in i staten och samhället utan att de får för sig att deras vapen ger dem några särskilda privilegier eller att de tar över. Och i det iranska fallet så innebär det att man slussar dem mot ekonomisk verksamhet. Så att de förblir en viktig del av staten, det är en ideologisk väktare för staten, men de får nu ett nytt område att ägna sig åt för att de helst då inte ska blanda sig i politiken. Och det där funkar inte. De blir väldigt bra på det ekonomiska, men de blandar sig fortfarande in i politiken. Och idag är de väldigt insyltade i båda sfärerna. Mm.
Vi ska lyfta blicken lite, gå lite norrut och prata en annan aktör, Ryssland och dess relation till Iran. Som lekman är det lätt att tro att den gradvis har stärkts under Ukraina-kriget. Vi hör ju då om att Iran förser Ryssland med drönare exempelvis. Så är det så? Har man kommit närmare varandra under de senaste åren?
Det har man, och kanske på ett sätt som även överraskar experter som mig. I meningen därför att historiskt så ska man komma ihåg att Rysslands, eller Irans relation till Ryssland är ungefär lika problematisk som den svenska eller den finska. Det vill säga Ryssland historiskt...
Rysslands grannländer tenderar att ha en problematisk relation till Ryssland.
Jo, men alltså historiskt. Det vill säga, Iran är ju ett land som i sina nuvarande gränser är delvis definierad av 1800-talet. Och en av de viktigaste makterna som så att säga gjorde att Iran är så litet inom citattecken som det är, även om den kontrollen, relationen till de här områdena kanske ibland var nominell, mer formalistisk än verklig, det är ju Kaukasien, Centralasien. Det var ju delar som Iran fortfarande då gjorde anspråk på och som man förlorade genom ett antal krig mot ryssarna när de genomförde sin landbaserade kolonisering av hela liksom, Centralasien. Så, och senare under 1900-talet så var Iran delvis i någon sorts kvasikolonial situation och en av de koloniala, så att säga, imperialistiska länderna som man då fick tampas med, det var Storbritannien och det var Ryssland. Sovjetunionen försökte delvis bryta upp Iran efter andra världskriget. Så det är inte alls en historia som på något vis är särskilt positiv. Men sen har man då under 80-talet och framåt, framförallt efter Sovjetunionens fall, kommit att närma sig varandra därför att man har gemensamma fiender och en del gemensamma intressen. Och det där har då accelererat med Ukraina-krisen. Det vill säga för Rysslands del så behöver de olika typer av krigsmateriel och de behöver lära sig hur man ska hantera sanktioner, vilket Iran har gjort i årtionden, så de är experter på det. Och för Irans del så har man efter Trump då framförallt sett att den här europeiska vägen mot ett inlemmande i någon sorts internationell ekonomisk ordning som västvärlden dominerar, den är i princip, om inte passé, så är den i alla fall i koma. Det finns så inte så mycket att vinna där, för det kommer inte hända så mycket så länge amerikanerna inte vill spela med. Och då är frågan, vart ska man vända sig? Och då är det Kina och Ryssland som gäller.
Kan man gå så långt att man kan tala om Kina, Ryssland, Iran, i viss mån Nordkorea som något sorts nytt antivästligt block som ibland förekommer i media?
Jag tycker sånt där är ärligt talat rätt löjligt. Därför att det där är lite grann så här serietidnings 12-åriga killar som ska komma på vem som är ond och vem som är god. Det är inte så det fungerar i verkligheten. De har en del gemensamt just i att de inte accepterar den ordningen som vi dominerar och har delvis byggt upp. Helt klart. Men sen om man ska titta på det närmare, då måste man fråga sig, vad har de gemensamt i övrigt? Vad mer kan de göra annat än att inte tycka om något annat? Och då tänker jag, liksom, då är det ju i så fall mycket intressantare att titta på BRICS, att titta på Shanghai Cooperation Organization, där en del av de här staterna, inklusive Iran, är med, men i konstellationer som är mycket mer otippade. Saudiarabien är med i BRICS. Saudiarabien försöker gå med i Shanghai Cooperation Organization. Är det för att de är antivästliga? Nej. Men det är ju snarare därför att de inser att den här världen är mycket större än vad den var för 20-30 år sedan. Och att det finns ekonomiska och politiska makter bortom Europa och USA som man måste ha, tycker de då, en rimlig och bra relation till. Så för dem handlar det inte om att välja bort oss. Det är liksom lite narcissistiskt. Utan det handlar om att de vill kunna ha relationer till alla. Så vårt problem, vårt strategiska misstag, det är att tro att det här är ett kallt krig där vi måste tvinga andra att välja oss eller den här påstått andra sidan. För det är den typen av val som snarare alienerar människor än får dem att närma sig oss. Så vad vi ser är komplementaritet. Det här kommer vara komplementära olika typer av organisationer och kretsar. Det är det jag tror det är på väg mot. Och det är det de här staterna är ute efter. De som skapar de här organisationerna. Och det är också det som attraherar andra. Saudiarabien tänker inte välja bort USA, men de tänker inte heller välja bort Kina.
Mm. Om vi talar andra relevanta aktörer i regionen, jag tänker exempelvis på Turkiet, Egypten, en viss mån har vi redan talat om Saudi. Just relationen Israel-Iran, vilka roll spelar de? Om vi börjar med Turkiet exempelvis.
Ja, Turkiets relation till Israel har ju verkligen gått upp och ner som en jojo. Och det har ju då delvis att göra med Erdogan såklart, som har varit dominerande i turkisk politik i nu 2 årtionden. Men det har ju såklart också att göra med Turkiets självbild av att vara en viktig muslimsk nation. Det är ändå så att säga det enda närmaste arvtagare till Osmanska riket vi kommer. Och det har ju då varit viktigt framförallt för Erdogan och hans liksom, islamistiska parti. Och det gör ju då att Palestinafrågan blir viktig, både symboliskt och i praktiken. Samtidigt så har man ju ekonomiska intressen som har växt och ibland dalat mellan de här två länderna, som man också behöver vara, så att säga, ta hänsyn till. Och ju mer den turkiska ekonomin har tankat, har dalat, desto mer är man känslig för att bryta den här typen av relationer, tror jag, därför att det kostar någon annanstans, även om det symboliskt ibland kan se bra ut.
Mm, okej. Egypten då?
Egypten är ju det första arabland som slöt en formell fred med Israel. Och det har ju alltid varit en kall fred, precis som alla andra fredar som har kommit därefter. Men det har ju varit en kall fred där också samarbetet på säkerhetsnivå har varit väldigt intimt. Och det gäller ju framförallt numera gasremsan sedan ett antal år. Där eftersom Egypten är det enda andra land som har någonting som liknar en gränsövergång till Gaza förutom Israel. Så deras samarbete inom säkerhetsområdet har varit intimt och det har blivit ännu mer efter att Sisi tog över. Därför att båda ser ju islamister och muslimska brödraskapet som ett stort hot. Och Hamas är ju en palestinsk offshoot, så att säga, av det allmänna muslimska brödraskapet. Men det innebär ju inte, och det här är det som gör de här frederna så kallade, det är att befolkningarna i de här länderna, i de här auktoritära staterna, de är generellt sett väldigt pro-palestinska. Sen vad det betyder och vilken grupp de bryr sig om, det är en annan sak. Det innebär att stater som Egypten kan inte heller ses stå Israel allt för nära, framförallt nu under Gazakriget. Så att de måste balansera de här realpolitiska behoven, alliansen med USA, understödet därifrån etc. och det faktum att Israel är en farlig men viktig granne som man ändå har någon sorts borgfred med det faktum att befolkningen i stort har väldigt lätt att snabbt komma fram till att den här relationen borde egentligen brytas.
Okej, om vi ska börja sammanfatta och titta lite på framtiden. Vad, givet allt vi har sagt och pratat om nu, vad kan vi förvänta oss den närmaste tiden att Israel och Iran gör i förhållande till varandra?
Jag tror att iranierna nu försöker på något vis då fortsätta poängtera att det här var ett rimligt svar, att de är ansvarsfulla, de är inte ute efter ett krig och signalerar till allt och alla. Sen om det är övertygande eller inte, det är ju i betraktarens öga. Och Israel måste nu väga sina olika alternativ och priset för det. Det vill säga, hur mycket vill man utmana USA som nu ändå offentligt väldigt tydligt sagt att ta vinsten att ni sköt ner så gott som 99% och liksom låt det vara nu i alla fall. Och att på något vis, man kan säga att Iran och Israel lite grann nu speglar varandra. Iranerna har gjort det Israel alltid gör, nämligen säga, attackerar ni oss så attackerar vi er direkt. Sluta. Och Israel gör nu det Iran brukar göra när de blir attackerade och inte riktigt vill gå hela vägen till avgrundens rand. Nämligen de vill ha utrymme, de vill ha tid för att själv kunna räkna ut vad och när de vill attackera. Så de har ju bromsat upp processen lite grann nu och inte attackerat på en gång. Vilket de också bråkade om i krigskabinettet. Just därför att de vill få tid att verkligen överväga sina alternativ och kanske göra det vid en senare tidpunkt så att det inte framstår som en eskalering.
Mm. En sista fråga där, nu nämnde du avgrundens rand. Det är ju etablerat att Israel så länge har tillgång till kärnvapen. Har Iran det, eller när får man det?
Iran har inte det. Däremot så vet vi mycket, mycket mindre nu om det iranska kärnteknikprogrammet. Och det har ju då delvis att göra med Trump, det har delvis att göra med Biden och det har såklart väldigt mycket att göra med Iran självt. Det vill säga att Trump drog sig ur avtalet och Iran började då minska sina åtaganden till avtalet. Biden har inte lyckats eller lagt särskilt mycket krut på att försöka få in USA igen och därmed öppna upp för varför Iran skulle fullfölja sina åtaganden. Och därför vet vi väldigt mycket mindre nu om vad det programmet är någonstans. Iran är en tröskelstat, det vill säga att de kan skaffa sig kärnvapen. Och ju mer trängda de blir, desto mer det här ser ut som att kunna gå mot ett riktigt fullt krig, desto viktigare kommer det vara för dem att skaffa sig ett kärnvapen för att det är den sista avskräckningen de har.
Mm. Bra, då har vi hunnit med mycket tycker jag. Är det någonting du vill lägga till i den här diskussionen som jag inte har frågat om, men som tycker är viktigt att lyssnarna med sig?
Nej, men det skulle väl möjligtvis vara just vilka andra kan bidra till att försöka trappa ner, kyla ner situationen och i så fall hur man skulle kunna uppnå någonting som liknar en borgfred i alla fall. Och där är ju såklart USA väldigt viktigt, men jag tror att Europa ibland gör det lite lätt för sig bara att tro att det där får amerikanerna sköta.
En sista fråga. Logiken i media står väldigt mycket nu kring att bollen ligger hos Israel. Man tänker inte att Iran kommer att anfalla igen. Eller så. Alltså, är det en riktig syn att man ska se det här? Det blir ju nästan spelteoretiskt att nu är det Israels tur att agera. Är det rimligt att se det så? Förstår man situationen rätt då?
Ja, det tror jag. Och jag tror att vitsen, sen om det går hem i en annan sak, vitsen med hur det iranska anfallet gjordes var just att Israel skulle ha flera val. Vilket då ökar trycket på dem. Så att ifall de bestämmer sig för ett krig, då kommer det bli lättare för Iran att säga att det där var inte ett krig av nödvändighet, utan det var ett krig ni valde att initiera.
Okej, det var vad vi hann med idag. Stort tack Rospi Parsi från Utrikespolitiska institutet för att du gästade mig idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag sa inledningsvis, så är det säkert många som funderar på de här frågorna nu. Men ni ska förstås också höra av er om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.